Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Jag behöver ständigt komma, Herre, i min nöd till dig. Bed jag om din andes ledning och ditt ljus på vilsam stig. Ja, o Jesus, jag behöver dig och bara dig allt mer. Ge mig då vad jag behöver, du som allt så rikligt ger. Amen. Predikotexten i dag är saltartexten för bönsöndagen. Och den läser vi i Jesu namn från psalm 40, verserna 2-6. Jag väntade ivrigt på Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta, och de ska förtrösta på Herren. Salig är den man som sätter sin förtröstan till Herren och inte vänder sig till de stolta, de som viker av till lögn gudar. Herre min Gud, många är de under du har gjort och de tankar du har tänkt för oss. Ingenting kan liknas vid dig. Jag ville förkunna dem och tala om dem, men det är fler än man kan räkna. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanningen. Amen. Den här texten visar oss vår rätta plats inför Gud. Vi tror oss vara myndiga, att vi har krafter att kunna bestämma var vi finns och vart vi rör oss. Vi tror att vi kan ställa oss upp inför Gud och ställa av. Gör som jag vill, och det här vill jag. Vår ställning inför Gud kan jämföras med kämpar i en djup grop i dyn. Därifrån är det omöjligt att ta sig upp på egen hand, med egen kraft. Vi sjunker nämligen bara djupare ju mer vi försöker sprattla och ta oss upp. Kan man tänka sig någon mer hopplös situation? Den här bilden vill ta ifrån oss illusionen att vi själva har tillräckligt med krafter. Eller att det är vårt arbete, våra insatser, som bevekar Gud till att höra våra böner. Om vi inte vet hur illa det är ställt, utan inbillar oss att vi ännu ska klara det, eller att vi kan betvinga Gud att lyda oss, så måste Gud ibland ta till hårdhandskarna för att vi ska upptäcka vår belägenhet. Gud har sin tid. Det här kan leda till märkliga situationer, som Martin Luther beskriver så här. När Gud gör levande, gör han att döda. När han rättfärdiggör, gör han genom att förklara skyldig. När han för oss till himlen, leder han oss till helvetets djup. Det här är kända ord från Luthers bok om den treobundna viljan. Varför skulle Gud önska att vi kommer längre bort från honom? Att vi kommer till helvetet när han vill ha oss till himlen? Varför skulle Gud inte göra oss levande, döda oss? Varför vill han inte föra oss direkt till himlen, utan låta oss plågas många gånger i jämmerdalen här på jorden? Det finns exempel i Bibeln på hur underligt Gud handlar. Just det. Tänk på Josef som kastades i brunnen av sina bröder, såldes till slav, kastades i fängelse i Egypten, oskyldigt, och tvingades vara där i många år. Månne Josef bad till Gud under den här tiden? Ja, det heter om honom att han levde rättfärdigt. Han hade säkert den vanliga kontakten med sin Gud, men vi vet inte om han ibland utgöt bitterhet för sin situation. Det står det ingenting om. Vi vet andra utgjuter sin bitterhet. Jobb till exempel. Men tänk vilken uppgift Josef fick. Det som han fostrades till. Eller vad tänkte Mose om sitt liv under de 40 åren i Midjan, då han vaktade svin, innan han blev kallad att gå till farao? Det var Guds sätt att fostra Josef, att han leddes den tunga vägen till slaveri och fängelse. Det var också en fostran av hans far Jakob, som minsann inte hade levt ett rättfärdigt liv. Han hade syndat på många sätt Gud och människor. Och det var en fostran av Josefs bröder som hade utlämnat honom. Och det ska också vara en undervisning till oss, hur Gud kan handla när han vill genomföra sin plan med oss. Här får vi verkligen lära oss be, ske din vilja. Det här sättet att handla brukar kallas Guds främmande verk genom lagen. Det är inte Guds egentliga hand, för Guds väsen är kärlek. Och han vill göra gott mot sina skapade varelser. Men vägen dit kan paradoxalt nog verka gå i motsatt riktning. I den här texten får vi veta vad bönens plats egentligen är. Jag väntade ivrigt på Herren. Men då frågar vi oss kanske, ska vi då inte be oupphörligt och vara ivriga och envisa som den efterhängsne grannen bultade på grannens dörr för att få låna tre bröd? Eller änkan som Lukas berättar om senare i det 18 kapitlet, som sökte upp domaren och inte gav sig innan han hade gett henne rätt. Har inte Gud lov att höra oss? Ska vi då inte vara ivriga? Visst, vi ska lägga fram alla våra önskningar inför Gud. Det har Jesus och apostlarna tydligt lärt oss. Det är ju Jesus själv. Så Gud han var. Så gick han in i ödmjukhet, underordna sig sin fader. Vi ska göra det för att Gud vill det och för att han har lovat att höra oss. Men sen ska vi vänta på honom. Och visst kan vi vänta ivrigt, för att det är spännande att få se hur Gud löser upp situationen. Han har ett sätt som vi inte kan drömma om. Han har sin tid. Vi har mycket att lära oss om Guds löfte. Och att tro honom, ta honom på hans ord. Vi ska vara ivriga att be i livets alla situationer. Det har vi rätt att göra, för han har kommit till oss och dragit oss ur den djupa dyn. Men vi ska inordna vår vilja under Guds, ske din vilja. Så gjorde ju Jesus själv i Getsemane-kampen. Det är en sak vi vet att Gud säkert vill. Och det hörde vi om i evangelistens slut. Han vill ge helig ande åt den som ber om det. Det betyder att Gud vill att vi ska bli frälsta. Att våra barn ska bli frälsta. Att våra vänner, släktingar ska komma till kunskap om Herren och hans godhet. Det behöver vi inte säga om, ske din vilja. Det får vi frimodigt lägga fram inför honom med all kraft och i. Vi läser också om bönens grund. Han ställde mina fötter på en klippa. Det här är en beskrivning av frälsningen och grunden för vår rätt att be. När vi är i den djupa dyn, i syndens dy, kan vi inte ta oss upp. Det finns ingen förmåga i oss att kravla oss upp. Och problemet är att vi inbillar oss att vi har en sådan förmåga. Det här ska vi inte blanda ihop med självkänsla, som är någonting på det horisontala planet, i det inomvärldsliga perspektivet. Det handlar nu här om att komma fram inför Gud. Och där finns det bara en grund. En annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Han är klippan. Han är hörnstenen. Och det heter om honom i Filipperbrevet. Fastän han var till i Guds skepnad, räknade han inte sin tillvaro som Gud, som ett byte. Utan utblottade sig själv i att anta en tjänares gestalt, då han blev människa. Jesus övergav sin himmel, där han hade allt så gott, lyder en sång som vi sjunger ibland. För att fattig och föraktad gå omkring och tjäna blott. Då Gud såg att människorna som han hade skapat vände sig bort från honom och inte tog vara på hans kärleksfulla bud, utan började dyrka, skapade istället för skaparen. Och då människan tog äran åt sig istället för att ge äran åt Gud, då hade han ingen annan möjlighet än att sända sin egen son till denna fallna jord för att frälsa världen från djävulen. Det var djävulen som hade rövat bort Guds skapelse, dig och mig därmed. Vi hade blivit slavar under djävulen och nu väntade oss helvetet istället för den saliga gemenskap som Gud har tänkt åt oss. Syndens lön är döden och vi har alla. I en av sina kraftfullaste salmer beskriver man Luther det här så träffande. Till ende sonen sade han, jag måste mig förbarma. Far ner till det syndaland och fräls, lös de fångar arma. Från deras synd och stor död. Fräls dem ifrån en evig död. Och låt dig leva. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han övergav oss inte. Jesus kom och köpte oss fria från synd, döden och djävulens våld. Och priset han betalade var hans eget dyra blod och hans oskyldiga lidande och död. Så köpte han tillbaka hela människosläktet ur djävulens våld till Guds egendom. Vi lever nu i påsktiden när vi får njuta frukt av Jesu uppståndelse, som är kvittot på att det som Jesus gjorde räcker för varenda syndare. Din synd är förlåten, därför att du hör till den skara som Jesus har gått i döden för. Din synd är förlåten, du är fri. Du har rätt att vara Guds barn och just därför får du komma fram inför Gud. Lämna fram alla dina önskningar som när ett barn kommer inför sin käre far och berättar om sina önskningar. På den grunden får vi be Fader vår som är i himmelen. Vi får säga far till vår himmelske far. Vi har rätt att komma fram inför honom som tronar i det höga men som har kommit till oss i djupet. Han har lovat höra oss. Och vi ska komma i Jesu namn. Att be Jesu namn, det är att inte komma i egen kraft, utan som en återlöst och benådad syndare, iklädd Jesu rättfärdighet. Därför ber vi också, helgat varde ditt namn. Att Guds namn ska hållas heligt, att inte vi ska smutsa ner det med att vika bort tala annorlunda om honom, inte tro hans ord, leva annorlunda än vad han lär oss att leva. För då är djävulen snart bakom knuten och för oss tillbaka ner i den djupa dyn och till helvetet. Vi lever nämligen ännu i riskzonen när vi lever på jorden och har ett ont kött bröst i vår kropp. Och så ska vi också säga att hans ord är fast. Han gjorde mina steg fasta. Det finns inget annat som kan hålla som grund. Men att stå på klippan är annat än att kämpa i den djupa dyn. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Denna nya sång, det är gensvaret från den frälsta och återlösta syndaren. När syndaren inte längre ser på sig själv, klagar över sin otillräcklighet eller ännu värre, påstår att han har en egen ära, egen berömmelse. Utan när han ger Gud äran och ser vad han har gjort. Det är en sång som ringer fram ur Guds välgärningar, en frukt av tron. Den gamla sången, den sjöngs av Israels barn under ökenvandringen många gånger. När de klagade över att Egypten var det bättre. Varför har du fört oss ut ur Egypten? För att dö här i öknen. Här har vi ingen mat ordentligt. I Egypten fanns köttgrytor. Och så såg de inte hur Gud födde dem varje dag. Det är lätt att sjunga klagolåtar när vi kämpar i dyn. Men det är inte den rätta sången. Den rätta lovsången med blicken mot Jesus. Det finns många sådana lovsångar i uppenbarelseboken. Och där står det också att det inte går att lära sig den nya sången om man inte har blivit friköpt från jorden. Om blicken har vänts mot det himmelska så kan vi inte sjunga lovsångar. Men sjunger vi lovsångar då gäller endast Jesus. Gud och lammet. Då finns ingen blick längre på oss själva. Många ska se det och frukta och de ska förtrösta på Herren. Vad är det som ska ske? Jo, det handlar om andra människor som ser hur vi står stadigt på en klippa och sjunger lovsånger. Det handlar om det kristna vittnesbördet. Det rör ut från den som har sett att han har blivit frälst undan den djupa dyn, ur den djupa dyn. Den kan inte hålla tyst om sin frälsning. Hur skulle de israeliterna ha kunnat hålla tyst som höll på att dö av ormarna? Sen när de hade fått se kopparormen och blev friska och blev i liv. Tror när de gömde sig att de satt tysta och försagda under en bäcke och såg på hur andra och hörde hur andra jämrade sig. Det måste ha ljudet av väldiga segerrop och tillrop. Att se kopparormen. Och detsamma är vår uppgift. Att ropa om den frälsning som Gud har berättat oss. Vad ser dina medmänniskor när de ser dig? Ser de dagen? Ser de den gamla sången? Hör den gamla sången? Eller hör de jublet? Herrens frälsning. Här finns också grundtanken i bönen. Tillkomme ditt rike. Det är en bön om att Guds rike ska utbredas genom att allt fler är Herren och förtröstar på honom. Salig är den som sätter sin förtröstan till Herren och inte vänder sig till de stolta, de som viker av till lögn gudar. Här har vi åter en varning att söka stolthet i oss själva. Det är lögngudar som intalar oss att vi klarar oss på egen hand. Men Herren är det som vi har allt. Och vi har också en påminnelse om ödmjukhet. Så att vi av hjärtat kan förlåta varandra. Och be om förlåtelse för våra felsteg. Som vi ber, låt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem och skyldiga är. Vår text avslutas med en meditation. Herre min Gud, många är de under du har gjort och de tankar du har tänkt för oss. Ingenting kan liknas vid dig. Jag ville förkunna dem och tala om dem, men det är fler än man kan räkna. När vi ser Guds otaliga under, både dem som talas i Bibeln och dem som vi ser i våra egna liv, om vi har öppna ögon att se dem, då är det tacksamhet. Vilken förunderlig Gud vi har. Då har vi också en tillit till att Gud förser oss med det vi behöver för varje dag. Det påminns om i bönen. Vår dagliga bröd ge oss dag. Vi är klentrogna och tror att vi själva måste ansvara för vår försörjning. Och därför har vi också så svårt att ge Gud det Gud ska ha av våra tillgångar. Att se Guds goda gåvor som ett lån, som Gud lånar åt oss för att vi ska tjäna våra medmänniskor. De ska ju egentligen användas till hans rike, via våra medmänniskor. Och så några ord om det som vi brukar kalla bönekampen. Om vi inte ser vad Gud har gjort, om vi inte upplever någon bönhörelse. Man brukar använda ordet bönekampen utifrån det som Jakob utkämpa vid Jabboks vad innan återså sin bror Esau tillbaka till sitt land. Då får vi åter påminna varann om att Gud har sin tid och sätt att höra. Det finns många synvinklar som måste tas fram när det gäller bönhörelse och utebliven bönhörelse. Och alla de synpunkterna kan vi inte gå in på idag. Men vi måste åtminstone säga att det är inte så att vi måste förstå. Det är inte vår sak att förstå Guds mekanismer, Guds tid. Någon har också sagt att människans hjärta är så komplicerat att Gud måste använda många och komplicerade sätt att handskas med oss. Han använder gudomlig pedagogik, och den är långt ifrån en mänsklig pedagogik. Vårt trånga förstånd räcker inte till att förstå hans vägar. Men några få punkter till allra sist ska vi säga. Vi har fått många löften om bönhörelse när vi ber i Jesu namn och när vi ber efter hans vilja. Vi ska ta de här löftena på allvar och inte tvivla. Och vi ska påminna varandra att vara uthålliga i bönen och dela våra bönämnen med varandra. Påminna om det som Paulus förmanar oss att göra i Efesierbrevet 6. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Be och mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För det skulle jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikade så öppet och fritt som jag bör. Vi ser att Paulus, så gudsman han var och rikt utrustad, behövde de heligas förböner som stöd för sin verksamhet. Det behöver också lära oss om vårt ansvar. För det andra, Jakob varnar för att be illa, för att kunna slösa bort allt på njutningar. Aposteln Jakob säger många märkliga saker. Men det här vill han säga med att bönen inte är någon lyckoautomat. Att den inte är en trollformel där vi bara lägger in våra önskningar och vevar vi en stund och så kommer det ut svar. Det är inte så att bönen i första hand är till för att vi ska bara få be om lycka, glädje och njutningar. Det finns djupare saker som Gud avser. Det tredje är att Gud har lovat höra våra böner när vi kommer till honom i Jesu namn. Men han säger också att våra synder kan stänga hans öron. Och det här är tydligt sagt i Jesaja 59. Herrens hand är inte för kort så att han ej kan frälsa. Hans öra är inte tillslutet så att han ej kan höra. Det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Det är ett allvarligt ord att tänka på. Vi kan förena barnaskapet hos Gud med uppsåtligt uppror mot Guds bud. Det är en sak att vi vår svaghet alltid behöver komma inför Gud om förlåtelse. Och att vi inte behöver tänka att vi måste själva vara fullkomliga för att få komma inför Gud. Det finns bara en fullkomlighet vi kan komma fram i. Och det är Jesu Kristi fullkomliga, rättfärdigt. I hans namn får vi komma. Men vi ska då inte tänka att då får jag leva när jag vill. Och jag får sen bara säga till Gud vad jag vill ha. För Gud kan inte tåla det att man uppsåtligt går emot, föraktar honom och hans ord. Och det sista, en summa. Vi får med förtröstan lägga fram alla våra önskningar inför Gud och ivrigt vänta på vad han ska göra. För han vet ju bäst, och han har också sagt att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Amen. Så lär mig bedja och svaret och vara stilla i tro på dig tills jag får skåda en skön fullbordan av varje löfte du givit mig. Amen.